Jätteroligt att vara här. Katrin sa att ni har knappt förändrat er. Det tycker jag. Och det tycker säkert ni om oss också. I mars är det 30 år sedan vi flyttade. Det är inte 30 år sedan vi var här. Men det var 30 år sedan vi flyttade. Och det vore ju konstigt om vi såg likadana ut. Vi pratade faktiskt om det i veckan här. Jag är ju pensionär nu. Och de sista åren i Finspång så jobbade jag i en kristen second hand som butikschef. Och de slipper mig inte fast att jag är pensionär. Fast jag är inte butikschef nu, utan nu är det någon annan som är. Men butikschefen var borta och då var det jag som höll i andakten. Och vi brukar läsa ur Thomas Sjödins bok, andaktsbok. Och han skrev någonting om det här med åldrandet, som ju är naturligt för oss. Att den yttersidan åldras. Det är ju en del av den ofullkomliga värld vi lever i. Men den inre människan är det annorlunda med. Den inre människan kan förnyas hela tiden. Och när man blir så gammal som jag är, då kan den ju tycka det, att känna att om man pratar med en sån som Daniel till exempel, att ja, men jag är inte så gammal, kan man tycka då, va? För man känner sig inte så gammal. Och så tror jag att det är för många av oss, att vi känner oss inte som den åldern vi är, utan vi känner oss fräschare, vi känner oss ungdomligare. Och det är ju en del av den inre människan, att vi kan få förnyas även om vi har kommit upp i 65 eller 70 eller 80 eller vad det nu är vi är, så kan vi fortfarande liksom förnyas och känna oss unga inombords på något sätt. Ja. Det märks att Lennart är söndagsskollärare, att han förhör er. Gör han det varje gång, eller? Det påminner mig om när jag började missionsskolan. Då, en av de första kurserna vi hade var i Gamla testamentet. Och då fick vi ett ark med, jag vet inte hur många citat det var från Gamla testamentet. Och vi skulle skriva ut då. Vi skulle skriva ut bok och kapitel. Och jag tror att det fanns en viss... man fick en viss poäng om man hade klippt boken. Och så fick man mer poäng om man hade tagit kapitlet. Och var man i närheten av kapitlet så fick man... Men tog man exakt kapitel, då fick man liksom bonus. Och de berättade att det var två... Nu vet jag inte hur länge de hade hållit på med det. Det var två som hade fått full pott. Och det var inte jag. Men Mikael Telbe känner ni. Han var en av de två. Och det kan jag förstå. Han har mycket kunskap. Jag hade inte all den kunskapen. Men jag var ganska nöjd i alla fall. Jätteroligt att vara här och se er. Låt oss be tillsammans först. Tack Herre för att du är här. Det är det som är vårt hopp, Herre. Inte att någon annan är här, utan att du är här just. Och du vill säga oss någonting idag. Låt oss ha våra hjärtan öppna för vad du vill säga just till oss. Du som känner oss utan och innan. Du som vet precis vilka vi är, vad vi går och bär på just nu och vad som formar våra tankar och våra liv. Tack för att vi inte blir för gamla för dig, Herre, utan att vi hela tiden kan få förnyas i vår ande, i vår gemenskap med dig. Amen. Vi var hemma hos Sandra och hennes man igår. Och då frågade de mig, de visste att vi skulle hit. Då frågade Marcus, som Sandras man heter, vad ska du predika om imorgon? Jag ska predika om att Gud hör. Nej, just det. Nej, jag ska predika om att han ska tala, sa jag. Men han både hör och talar. Gud är en Gud som talar. Vi vet väl alla att i en relation så är kommunikation väldigt viktig. Att man kommunicerar med varandra. Och det är viktigt att det är en tvåvägskommunikation. Att det inte bara en som talar, utan man talar bägge två. Man talar och man lyssnar till varandra. Och så är det också viktigt i relationen till Gud. Att det är en tvåvägskommunikation. Vi ber till Gud därför att vi upplever att vi har olika ärenden till Gud. Men Gud har ärenden till oss också. Det är det fantastiska. Paulus skriver i första Korintherbrevet 12, när han talar om de andliga nådegåvorna, så säger han, pratar han om hur korintierna var innan de kom till tro. Och så säger han att ni drogs viljelöst till de stumma avgudarna. Avgudarna kännetecknades av sin stumhet, att de inte hade något att säga. Men Gud har något att säga. Och det gör det ju viktigt för oss att känna igen Guds röst. Att uppfatta vad det är han säger. Och det var därför som jag bad Lennart att berätta den här, eller att läsa den här berättelsen från första Samuelsboken. Som ju är en känd söndagsskolberättelse som vi nog kan, de flesta av oss. Och där det visar sig att det inte alltid är så lätt att känna igen Guds röst. Men att det är något vi kan lära oss. Det är något vi kan träna upp. Jag tänkte läsa ett par bibeltexter, en del korta och en lite längre. Vi börjar i Johannesevangeliet. Nu läser jag från Bibel 2000. Jag förstår att du läste från Folkbibeln. Har du Folkbibeln eller? Har du Bibel 2000? Det stämde inte med vad jag hade. Men ja, ja. Jag kanske tittar på fel vers när du läste. Men det kanske är Bibeln, ja, det spelar ingen roll. Jag läser i alla fall. Kapitel 10, och det är en vers där bara som jag börjar i. Vers 27. Jag kan läsa vers 28, för jag har en liten rolig historia från Finnerö om den, vers 28. Men det är 27 jag tänker på mest. Jesus säger så här: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Jag läser 27 igen. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Det var en gång på Tivedsgården. Vi var där, Katrin och jag, och sjöng och talade. Det var en gång i månaden, jag tror det var fredag förmiddag. Och det var ju ett gäng som kom, 5-6 stycken. Och bland annat så var det en kvinna som var lite, ja, hon var glömsk. Och hon satt och upprepade sig hela tiden. Vackert, vackert, sa hon. Vackert, vackert. Det sa hon ständigt. Och så läste jag den här texten och som Katrin sa, vart jag lite i gasen där om det här, liksom det här att ingen ska rycka dem ur min hand. Och så säger hon helt plötsligt, ja, vi får se hur det går. Ja, så kan det vara. Men det, och där får vi ju se hur det går, men det är ett löfte som vi kan hålla fast vid. Men det var egentligen var det vers 27 som jag tänkte på, därför att vers 27 vi läste, sammanfattar vad det innebär att vara en efterföljare. Tre saker. Mina får lyssnar till min röst, börjar Jesus. Lyssnandet är en viktig del av att vara en efterföljare till Jesus. Att man lyssnar. Och att man lyssnar är ju något aktivt i det här fallet. Alltså jag är medveten om att Gud talar. Alltså så försöker jag att lyssna. Och det säger också att jag har lärt mig att känna igen rösten. Och att jag vill lyssna. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Det är det andra kännetecknet. Vi är kända av Jesus. Han känner oss. Inte som någon här, någon slags grå massa av efterföljare som han har. Utan han känner oss personligen. Dig och mig. Han vet allt om oss. Han känner oss. Och det känns så tryggt att veta att han känner oss. Och det är skillnad mellan att känna någon och vara bekant med någon. Jesus känner oss. Och det tredje är, och han följer mig. Och de följer mig. Det tredje i efterföljer, att vara en efterföljare till Jesus. Att vara en kristen är inte att längre följa sin egen vilja. Det är inte att leva som man själv behagar. Utan det är att följa Guds vilja, Jesu vilja med mitt liv. Är jag inte beredd att göra det, då kan jag egentligen inte säga att jag är en efterföljare. Det räcker inte bara med att höra. Det handlar också om att följa. Det här skulle kunna vara en predikan, för nu har jag haft tre punkter. Men jag tänkte fortsätta. Det här får ses som en slags början. För en fråga man ställer sig är ju då, som säkert Samuel ställde sig. Hur lär jag känna igen Guds röst då? Det var Eli som ju inte är något skolexempel på en efterföljare, skulle man kunna säga när man läser Gamla testamentet. Men han var ändå med och lärde Samuel hur han lärde, skulle känna igen. Han sa, nästa gång du hör rösten så säg, tala, din tjänare hör. Grunden för lyssnandet handlar om att jag umgås med Gud. Om någon ringer mig på telefon, nu ser man ju i mobilen, ja, i alla fall för en del vilka det är som ringer sig, för det står ett namn där. Men om det inte gör det, så kan det hända att jag ändå känner igen vem det är. Och förutsättningen för det är ju att jag har träffat den här personen förut. Att jag har umgåtts med den här personen, så jag känner igen rösten. Och samma sak är det ju med Gud. För att känna igen Guds röst så måste jag umgås med Gud. Och det gör jag ju på olika sätt. Det gör jag genom att läsa hans ord. För det är det vanligaste sättet som Gud talar till oss när vi läser Bibeln. Där uppenbarar sig Gud för oss. Främst genom Jesus, men genom hela gamla och hela nya testamentet. Den särskilda uppenbarelsen av Gud, den hittar vi om vi läser Guds ord. Och jag tror att vi alla har varit med om, ibland när vi läser, inte alltid, så är det i alla fall för mig, inte alltid när jag läser Guds ord, men ibland så är det som att vissa ord blir liksom levande på något sätt. Det är som att författaren som skrev det här för flera tusen år sedan, han skrev till mig. Och just i den situationen som jag är just nu, det är ju det fantastiska med Guds ord, att det kan träffa oss fast att det skrevs för så länge sedan. Jag kan också höra Guds ord när jag ber. Och det kan ske på lite olika sätt. I den gemenskap som Katrin och jag finns i nu, vi är med i en husförsamling som just nu har 11 deltagare. Vi träffas i olika hem. Det finns 3 sådana typer av husförsamlingar i Finspång. Och tillsammans bildar vi också då ett nätverk som vi kallar för enkel församling. Ibland så har vi speciella samlingar som man skulle kunna säga är vanliga bönesamlingar. Vi kallar det för vandra med Gud. Vi ber för varandra, och när vi ber för någon så brukar vi säga så här att nu börjar vi inte att be på en gång, utan nu lyssnar vi. Nu lyssnar vi in. Är det så att Gud vill säga något till den här personen? Och vi är noga med att poängtera att då ska det handla om något som är uppmuntrande. Det är inga domsutsager som ska sägas över den här stackaren som vill ha förbön, utan det är något som ska bygga upp. Och så lyssnar vi. Och en del av oss kan se bilder framför oss. Andra kanske får ett bibelord eller får ett annat ord. Och så nämner vi det för den här personen och frågar ofta liksom också, är det här något som du kan ta till dig? Och ibland så är det så, och ibland så kanske man inte vet riktigt. Det är också ett bra sätt att lära sig att lyssna i den här lite mindre gruppen. Att det är inte hela världen om man skulle säga något fel, om det är något uppmuntrande man säger. Så är det ju. Så kan det vara. Så kan man höra Guds röst ibland när man ber. Ibland kan det också vara så att man upplever en frid över det man ber. Eller motsatsen. En ofrid över det man ber om och det man planerar. Som är ett Guds sätt att tala. Att det här ska du nog inte gå in i. Det här ska du nog inte göra om det är ofrid. Och är det en frid så känner man en frimodighet att ja, men det här är Gud som ligger bakom. Det här kan ju kännas diffust ibland. Men precis som för Samuel så kan vi få träna oss i det. Och det som ligger till bakgrund i allt det här att Gud talar till oss är ju bland annat när Jesus säger lite senare i Johannes evangeliet att jag kallar er vänner, därför har jag låtit er veta allt vad Fadern har sagt till mig. Alltså anledningen till att Gud förmedlar sig till oss, det är ju att han är våra vän, att han är vår vän. Han vill inte hålla borta. Någon gång säger väl Gud om Abraham att skulle jag låta Abraham inte veta vad som är på gång? Nej, han är ju min vän. Och på samma sätt är det med Jesus och oss. Alltså, Jesus är vår vän. Han vill tala om vad han vill göra. Han vill använda oss som medarbetare, som medhjälpare i sitt rike. Därför vill han förmedla sig med oss. Jag ska läsa 2 texter från Apostlagärningarna som handlar om 2 personer och när de liksom får handla utifrån det Gud säger. Och den första känner ni säkert igen, den berättelsen. Det är berättelsen om Ananias. Det är Apostlagärningarna 9. Vi börjar vers 10 där. Men bakgrunden är ju det att Paulus, som då står som Saul eller Saulus i Bibeln, han har liksom inte fått sitt nya namn. Han är kanske den som leder, nästan verkar det som, förföljelsen av de kristna. Han är med när Stefanos blir stenad till döds. Det står om att han ville förinta församlingen. Han nöjer sig inte bara med att dra folk i Jerusalem inför rätta, utan nu beger han sig mot Damaskus till ett annat land för att där ta kristna judar och föra tillbaka dem till Jerusalem för att fängsla dem. Och vi vet att på vägen dit så möter Jesus honom i ett eldsken och Paulus blir blind och får hjälp att föras in i Damaskus. Och vi läser från vers 10 där. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och att allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen, och han lät genast döpa sig. Mig veteligt så står det bara om Ananias i det här berättelsen. Men det är ingen vilken berättelse som helst. Det är ett viktigt uppdrag som Ananias får, även om han inte är medveten kanske om det just då, hur viktigt det skulle bli. Förmodligen var han en vanlig efterföljare, men uppenbarligen så hade han lärt känna igen Jesu röst. För att när Jesus säger Ananias, så säger Ananias: ja, Herre. Och så berättar Jesus vad det är han tänker att han vill göra. Man kan nästan se hur färgen skiftar i ansiktet på Ananias när han får reda på vad han ska göra. Dessutom så säger Paulus att, eller säger Jesus att Paulus i en syn har sett att en som heter Ananias kommer. Det kanske inte fanns så många att välja på i Damaskus, vad vet jag, men i alla fall. Ananias säger: ja, men Jesus, du vet ju ryktet om Saul. Allt ont han har gjort mot dina efterföljare i Jerusalem. Ungefär, menar du verkligen det här, Jesus? Men då säger Jesus: ja, men han kommer att bli ett vittne för mig. Så trots att egentligen Ananias tänkande var emot det Jesus sa åt honom att göra, så gör han det. Det är starkt. Ananias har betänkligheter, men eftersom det är Jesus som säger det, så gör han det. Så han går till Paulus och lägger händerna på Paulus, och Paulus kan se igen och låter döpa sig. Alltså så här i efterhand så förstår man vilken betydelse det hade att Ananias gjorde som Jesus sa. Kristendomens historia skulle sett annorlunda ut annars. om han inte hade gjort det. Men Ananias lydde. Jag ska berätta en historia igen från Finneröja som har lite med det här att göra, men glöm det här, det har inget betydelse med Paulus eller något, utan det har med betydligt mindre mänsklighet att göra. Allhelgonahelgen 1993 på församlingsmötet i Betel så berättade jag att vi hade fått en kallelse till Finspång och att vi sa upp tjänsten. Och det var ett jubel i församlingen. Nej, det vet jag inte. Men i alla fall. I december 93 så åkte vi, Katrin och jag, till Finneröja. Vi skulle titta på två hus som vi var lite intresserade av. Radhus. Och när vi var där så var det en av dem som drog sig ur. De ångrade sig, skulle inte sälja. Så vi kom bara att titta på ett. Och det var väl okej, tyckte vi, för att det verkar ett bra hus och sådär. Vi åkte hem hit till Finneröja och räknade på det. Och vi räknade väl på att ja, det skulle bli ungefär jämnt ut. Och ni som har hus vet att då ska man inte köpa det huset. För det kommer alltid något efter ett tag. Så vi visste inte hur vi skulle göra. Vi bad för det där. Och jag minns att kvällen före julafton, innan vi skulle gå och lägga oss, Katrin och jag, så satt vi i sängen och så bad vi Gud, du får visa oss hur vi ska göra det. För nu hade liksom tiden gått och vi behövde ge något besked. Och på julafton klockan 12 ungefär så ringer det på dörren. Och utanför så står det en kvinna. Hon tillhörde inte någon av församlingarna. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hon hade varit med lite i utkanten, kan man säga. Varit med på någon bönesamling vi hade haft hemma och så där. Och så säger hon så här: jag var med om något så konstigt i natt. Jag vaknade mitt i natten och upplevde att Gud sa åt mig att jag skulle ge det här till Arne och Katrin. Jag har aldrig varit med om det förut, sa hon. Och jag såg ungefär lika frågad ut som henne. Och tog emot kuvertet och tackade och gick. Och vi öppnade kuvertet och i kuvertet så låg det 1000 kronor. Och då tänkte vi, då tog vi det här. Ja, men det här är Guds sätt att säga att det kommer att ordna sig. Ni kommer att kunna klara av det här med huset. Och i mars är det 30 år sedan vi flyttade till det här huset. Och det var ju på ett sätt ingen jättestor sak kanske. Men det var säkert en jättestor sak för henne som inte hade varit med om det. Och det att hon hörde och att hon gjorde fick betydelse för mig och Katrin. Och det är det som jag skulle vilja förmedla till er också. Att upplever ni att Gud säger något, att göra någonting, så kan det kännas svårt ibland. Men det kan ha betydelse för den personen som det gäller. Och det kanske, hon hade ingen aning om vad det här skulle få för betydelse för oss. Och så är det. Och så tror jag att Gud också vill använda både dig och mig i olika sammanhang. Det kan vara att vi får någon slags ingivelse eller vad man ska säga, att gå och hälsa på någon. Eller det kan vara något annat som kan kännas lite trivialt. Men vi vet inte var det landar. Den kan landa i något mycket större än vad vi tror. Och så kan man nog säga lite grann att det var för Ananias också. Han visste inte alls vad det här skulle få för följd. Men tack och lov så gjorde han som Jesus sa. Och så fick vi Paulus. Och så ska jag läsa om Paulus. Vi bläddrar fram till kapitel 16. Och det här är en text som jag har läst mycket och som var väldigt betydelsefullt för mig i en speciell situation för ett antal år sedan. Kapitel 16, vers 6 och ett par versar. Paulus, Silas och Timoteus är ute på den tredje missionsresan som Paulus gör. De tog sen vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien, det låter väl som ett schysst ställe att bo på, va? Mysien. Ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. De gick genom Mysien, kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Det vi vet om Paulus, det var att han var en oerhörd strateg. När han begav sig ut på missionsresor så slickade han inte på fingret och kollade vilket håll han skulle åka åt. Det här får mig att tänka på ytterligare en historia från Finnerö. Så ni förstår att Finnerö har betytt mycket för mig. Och jag vet att Bosse och Barbro en gång sa när de skulle åka på semester att de packade sin folkvagnsbuss och sen åkte de ut till E20. Och sen sa de: ska vi åka höger eller vänster? Och så sa Bosse att oavsett om vi åkte höger eller vänster så hamnar vi alltid på Öland. Men Paulus hade mer strategi. Han var en strateg. Han begav sig ofta till det man skulle kunna kalla för ett kommuncentra. Till en liten större stad. Det var dit han oftast gick. För han visste, och det var en del av hans plan, att när människor kom till tro där så spred de budskapet vidare till de mindre orterna runt omkring. Och nu är han ute. Han är i Antiochia, Pisidien. Och det ska vara ungefär mitt i nuvarande Turkiet. Det är väl ungefär Ankara ligger, tror jag. Och Paulus har koll. Han vill åka mot det sydvästra hörnet av mindre Asien. Alltså förmodligen neråt Efesos. Men så står det att den helige ande hindrar honom. Ja, då tänker Paulus om. Ja, då drar vi oss lite norrut mot Bitynien där uppe i norra Turkiet, håller jag på att säga. Men inte heller dit kommer han. Jesu ande hindrar honom. Det står inte riktigt på vilket sätt anden hindrade. Om det var genom en syn eller om det var genom att han kände liksom att det kröp i kroppen, det här är inte rätt, eller på vilket sätt, men han förstod att det här var inte det Gud hade tänkt. Och så håller han sig där i Mysien och så kommer han till Troas som en kuststad till Egeiska havet. Och när han kommer dit, då visar Gud honom vad han ska göra. Då får han en syn om en makedonier som säger: kom över till oss och hjälp oss. Alltså det Gud hade tänkt, det Paulus inte hade tänkt, det var det att evangeliet skulle nå en ny kontinent. Det kan hända att det fanns kristna i Rom till exempel på den här tiden. Men evangeliet hade liksom inte fått fäste i Europa. Då får han reda på det. Det var ju inte något dåligt som Paulus hade tänkt när han hade tänkt sig neråt Efesos. Vi vet att han kom dit sen. Men Gud hade tänkt något annat. Gud hade en annan plan. Även om Paulus plan var bra, så var den Gud, var Guds plan bättre. Jag vet att någon har sagt så här: vad är det som hindrar oss från att göra det som är bäst? Alltså göra det som Gud vill. Ja, det är inte det som är dåligt, för det begriper vi ju själva. Utan det är det som är bra som ofta hindrar oss från att göra det som är bäst. Och vi kan tänka ut bra saker, men Gud tänker ut det som är bäst. Ibland så är det kanske så att vi tänker ut något. Nu ska vi göra det här. Och så ber vi Gud välsigna det. Och det behöver inte vara fel att be om det. Men det är bättre om man i förväg ber Gud: vad vill du att vi ska göra? Att lära sig att känna igen Jesu röst och att följa den innebär ibland att göra saker som också andra kristna kan uppleva som udda och märkliga. Men om det är Gud som säger det, så är det viktigt att vi går. Och vi har alltid Guds ord att spegla våra tankar igenom. För Gud går aldrig emot sitt eget ord. Och att leva så är att leva i ett äventyr. Där inte bara är jag som liksom stakar ut min väg, utan det är Jesus som är med och stakar ut den. Då blir inte livet alltid riktigt det vi har trott och räknat med. Men det blir det bästa. Både för oss och för människor runt omkring oss. Vi ber igen. Herre, tack för vad du har tänkt om våra liv. Och tack för att det är så att även om vi, de flesta av oss, har kommit upp i åren, så vill du fortsätta att vägleda oss, Herre. Hjälp oss att lyssna in dig. Hjälp oss att umgås med dig. Hjälp oss att följa dig. Tack för att vi vet att det är det bästa livet för oss, Herre. Amen.